livepodd med Kjellander och Björk här på Hotel at Six i Stockholm. Vi är på The Serendipity Challenge Summit Stockholm 2018. En konferens om entreprenörskap och tillväxt, innovation och tech och startup och allt sånt fint. The Serendipity Challenge är en tävling, men det är också ett event där vi träffar väldigt många andra och pratar om hur disruptiva teknologier skapa morgondagens samhälle. Jag heter Mats Björk, jag jobbar som digital strateg på Esatto och med mig har jag som vanligt Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp. Hej Andreas.
Hej Mats.
Vi är ju inte själva här.
Välkommen Alexander Wallin, grundare av Sprinklebit.
Tack, tack. Hej. Att vara här.
Det var jättekul att du hittade in till den här studion på hörnan av Serendipity Challenge-eventet. Jag tänkte, jag försöker mig på en introduktion av dig, så får du stoppa mig om jag säger någonting galet. Du beskriver Sprinklebit som en social investeringsplattform där investeringsbeslut förenklas med hjälp av crowdsourcing och teknik. I den här appen så kan både då nybörjare och börsproffs träffas för att prata aktier. Men du kan också följa efter egentligen erfarna investerares satsningar. Och du kan då investera naturligtvis riktiga pengar i aktier och i krypto. Ni har tagit in en hel del stålars. Ni har kontor, naturligtvis för jag säger då, på Wall Street. Men även som jag har förstått nu, också i Stockholm.
Ja, och ska bara förtydliga. När det kommer till krypto kan man inte investera i Sverige just nu. Ja. Man kan dock diskutera om det. Och det är riktigt spännande.
Det vill jag prata om idag.
Ja. Innan Mats, för han älskar ju krypto. Innan vi djupdyker i krypto så tänker jag, kan du beskriva Sprinklebit lite kort för de som inte använt själva plattformen?
Ja, Sprinklebit är för dig som verkligen vill komma igång med att investera dina egna pengar. Mm. Och där spelar ingen roll vilken skill level du har egentligen, utan det handlar om att använda the power of the crowd för att ta bättre investeringsbeslut. Så att det är bara att ladda ner och köra igång.
Hur kom det upp? Det är ju skitcoolt.
Jag började investera när jag var 14. Mm. Och när jag var 20 så hade jag tillräckligt att betala för mina studier både på University of California San Diego och på Harvard. Cool. Och under den tiden så frågade alla mina vänner om de kunde få aktietips eller om jag kunde hantera deras pengar. Jag sa, jag kommer aldrig ge dig aktietips, jag kommer aldrig hantera dina pengar. Men vad du kan göra det är att du kan få kolla på min portfölj, se vilka trade jag gör, så kan du få ta besluten. Mm.
Exakt det har jag gjort med min kryptokompis. Du behöver inte känna att du går mina ärenden. Bara få titta på vad du gör. Det är liksom en ansats att förstå själv. Och ja, det har inte varit jättedåligt så här långt.
Men smart sätt att använda teknik för att liksom fylla ett behov som finns där. Tittar man i det här då, för nu, hur länge har du, när kom det upp? Vad ligger vi i tiden? När började det här?
Ja, så att det startades faktiskt som ett research project som jag gjorde på University of California San Diego tillsammans med Harry Markowitz som har Nobelpriset i ekonomi för hans efficient portfolio theory och Alex Keynes som faktiskt skrev boken Investment som jag pluggade på Harvard.
Just det.
Därefter, när vi såg resultatet på det här att crowdsourcing kan hjälpa att ta bättre investeringsbeslut. Mm. Då sa vi att shit, det här måste vi ju ge tillbaka till folket. Mm. Därefter startade vi Sprinklebit och det här var juni 2011.
Ja, just det. Så det är någonstans sju år sedan.
Ja, snart sju år.
Hur ser tillväxtkurvan ut då för tjänsten, om vi kikar lite på den?
Ja, det är det som är så himla kul. Vi började att fokusera i USA. Där det var en väldigt hård konkurrens skulle man säga. Det fanns redan mycket tradingplattformar etc. etc. Men så fort vi öppnade upp och tittade utåt internationellt, där vi då partnerade upp med banker, då såg vi en riktig exponentiell ökning. Så att till exempel här i Sverige så samarbetar vi med Swedbank som har hjälpt oss otroligt här i Sverige att växa också.
Ja. Där har du ju ett litet återkommande tema för den här dagen då, liksom där startupen och de traditionella verksamheterna på något sätt går ihop och hjälper varann. Det är viktigt för att kunna accelerera.
Ja, precis. Om vi tittar bara från vårat håll så handlar det ju om att vi kan ju inte ta licenser i varje land. Aj. Då sitter ju redan bankerna både på licenser och kundbasen. Så det är en win-win.
Ja. 2011, sju år. Börjar bli gammal i digitalgamet om man kan vara det då, på något sätt. Där i början, då hade ni ju den här utmärkta hypoteserna, teorier, Tvekade du någon gång om du skulle liksom bli framgångsrik i den här satsningen, eller?
Ja, alltså, under vägens gång så tittar man ju alltid liksom så här, är det the true north, ja, liksom? Är vi på väg åt rätt håll? Och självklart så har ju vi gjort massvis av sådana här små pivots på vägen.
Ja.
Men vi har alltid följt liksom vår true north, och det är ju att hjälpa folk att ta bättre investeringsbeslut. Ja. Och till exempel nu då att komma in i krypto, det ser vi som nästa steg i vår evolution.
Ja.
Vad skulle du ha sagt till dig själv då för 5 år sedan? Nu är ju 7 år hit. Vad skulle du ha känt till?
För 5 år sedan skulle jag nog ha sagt till mig själv att börja expandera globalt snabbare.
Ja. Det finns inte, ja, men det där är ju liksom en liten kul internetsanning. För vi är ju, det är inte intuitivt att tänka globalt nödvändigtvis eftersom vi figurerar i en fysisk kontext. Men det finns egentligen inga hinder. Bara för att man förstår en kultur där man är, så är det inte synonymt att man inte kan förstå kulturen någon annanstans och expandera där. All infra för att göra expansionen finns ju här och har funnits här sedan årets julklapp 1995, internet. Så att, ja, men det är ett bra tips.
Ni har ju någonting i den här som jag har varit intresserad av när jag läste på, något ni kallar för Value Prediction Index, som då mäter hur övertygad den stora massan är. Och det som jag tyckte var intressant i det här, det baseras då inte på liksom klassiska omdömen, utan då hur användare faktiskt agerar och hur man investerar. Det här är ju liksom, det är jätteklurigt. Kan du berätta om det här?
Ja, det var faktiskt det jag gjorde min research på.
Ja, okej.
Okay. Och egentligen vad det går ut på, det är ju att istället för att fråga dig vad du tycker, så ser vi vad du gör.
Mm.
Jag kan ge ett exempel här då. Så till exempel, säg att jag köper 10 Apple, du köper 10 Apple. Så kollar vi på hur stor förändring var det.
Mm.
Du kanske redan hade 100 Apple, jag hade 0.
Mm.
Då måste jag ju vara lite mer övertygad än dig.
Mm.
Det kanske bara är 2% av din portfölj. Det är 10% av min portfölj. Mm. Återigen, jag kanske är mer övertygad än vad du är. Så tittar vi också på hur duktig investerare är. Hur många gånger lyckas du? Mm. Och då i vår bransch så pratar man om alfa. Hur duktig är du att få en avkastning som är högre än den risk du tar?
Mm.
Så alla sådana saker går in till varje minsta transaktion. Plus några andra parametrar som jag inte kan ta upp här i vår secret sauce. Men egentligen vad det handlar om är att vi hittar folks övertygelse på deras beslut av att köpa och sälja då olika aktier eller krypto. Mm. Och därigenom kan vi crowdsourca bättre investeringsbeslut.
Mm. I mina ögon är ett klockrent sätt att liksom omvandla data till värde. Jag vet att det är ett ämne som man pratar om här, monetization of data och så vidare.
Mm. Ja, kul. Nu kan jag
känner
inte
du redo för krypto?
Ja, jag kan inte hålla mig längre.
Kryptovalutabörs.
Nu kör vi.
Yes.
Det är ju svårt att prata om krypto. Det beror helt och hållet på vilket rum du kliver in i. Men här är jag ganska säker. Eftersom, vad står det på din tröja?
Det står, just hodl it.
Vad är hodl?
Hodl, det började i Bitcoin Talk som är ett forum för Bitcoin och cryptocurrencies, varav en ung herre var lite överförfriskad på whisky och skulle stava hold och missstavade det. Men det roliga är ju att han var väldigt förbarmad att folk sålde Bitcoin och sa, nu får ni hålla i de här. Och han var ju jätterätt. Det här var när det tradades på $130.
Ja.
Så att de som hodl från där, de har honom att tacka.
Jag minade Bitcoin själv 2012 och tänkte väl inte så mycket på det. Har tappat bort nyckeln naturligtvis till det. Men nu, här i julas, då kände jag, jag skulle vilja ha tag på den där plånboken igen. För att i julas, då var det ju, då peakade det ju på något sätt. Januari 2018 känns det som. Det du beskriver är kultur. Hodl är kultur som figurerar på kryptoscenen. Är det för att man tror specifikt på valutan, eller är det någonting som valutan representerar eller krypto representerar?
Ja, alltså vad man talar om är egentligen två olika saker. Om man tittar på då blockchainen, vad är det som är kulturen där? Det handlar ju om att du får en frihet till the truth, som man säger. Och det är den ena delen, att helt plötsligt, du kan inte ljuga längre, allting finns där. Jag kan ge ett überbra exempel. USAs äldsta investeringsbank, världens bästa brand name, inte längre, men då, Lehman Brothers, Om vi tittar tillbaka till när de rapporterade sitt fulla år 2007. Mm. Då omsatte de $89 miljarder. Mm. De gick med $4 miljarder plus. Mm. Mm. Och då är ju frågan, hur kom det sig att de 9 månader sen gick i konken?
Ja.
Det är för att de kunde manipulera deras underliggande balance sheet.
Japp.
Och på så sätt lura folk.
Mm.
Men det här med blockchain, det gör ju att alla kan se.
Mm.
Du kan inte ändra någonting. Du kan lägga på, men du kan inte ändra. Så på så sätt så kan du klockrent se vad det är som händer. Det är den största delen när det kommer till blockchain-kulturen.
Ja.
Då om vi kommer in till bitcoin och cryptocurrency, det är nästa sak. Då är det när det kommer till deregulation.
Japp.
Folk känner att alla regler som banker och finansinstitut har satt på dem, det är alldeles för komplicerat. Det är alldeles för många mellanhänder.
Mm.
Så att det här är ju liksom, helt plötsligt så om jag vill betala någon i Zimbabwe med sprinklecoin eller om bitcoin eller vad det nu är, så kan jag göra det i en instant. Jag behöver inte ha massa mellanhänder emellan.
Nej.
Så att det är den kulturen som också är lika drivande.
Sprinklecoin, försvarar du nu eller är det?
Det är lite roligt, jag kanske gjorde det. Vi håller på faktiskt med vår egen valuta.
Mm.
Det är mest för att vi ser när det kommer just det här med cross-border payment.
Japp.
Vi har ju kunder i princip över hela världen, i 168 länder.
Ja.
Och många av dem vill ju investera i Apple, Facebook och de amerikanska.
Såklart.
Idag så måste de skicka en wire över till vårt brokerage. Vi ser att inom något år bara, kanske kortare än så, då kan de liksom köpa en cryptocurrency som Sprinklecoin och köra över den och så kan de köpa Apple till exempel. Mm.
Idag har vi, jag googlar inte precis nu, men om du går på CoinMarketCap och kollar så för en halvtimme sedan var det 1500, i morgon är det 1600 valutor introducerade. Det är några riktigt, riktigt stora blockkedjor. Det är många som gör liksom initial coin offerings på olika domäner. Jag gillar att bevaka energibranschen. Så jag har köpt i alla ICOs för energibranschen. Och det finns ett par valutor som riktar sig dit. Förmodligen tror du inte att det kan bli så att ekonomin kommer vara så här. Att du har en token eller en coin på din plattform som underlättar transaktion egentligen av det du beskriver.
Ja, alltså en sak man kan titta på är ju att vi som människor, vi förändras faktiskt väldigt lite över tid. Det är bara tekniken som förändras.
Mm.
Så att om man tittar på den här nya tekniken, vad är det som har förändrats? Jo, det är ju hur vi kan göra det. Cross-border payments, cross-border investments.
Mm.
Så att om du tittar då på token så finns det då olika sätt. Det ena kan vara att användas för betalmedel.
Mm.
Och det andra är att det kan vara en asset, en security.
Ja.
Så att jag ser, om du tittar liksom framöver, behöver vi vanliga aktier så som det fungerar idag? Mm. Kanske att det blir tokenized, alltså tokenized securities.
Mm. Så det skulle Anna Böjd då? Ja. Du ska få prata du också, men jag blir lite hyper här. Men jag ser också det. Egentligen så skulle man ju säga att vi internetifierar ju värdesystemen i liksom globalt. Det är ju det vi gör här på något sätt. Det är många som beskriver det på fina sätt där, att det är ett network for value istället för network for information. Och då, varför skulle du då ha värdepappershantering som då inte följde den nya principen? Skulle man kunna tänka.
Nej, men precis. Alltså, det kommer tillbaka det här när vi tittar då på mellanhänder.
Mm.
Ju mer man kan liksom streamlina det och göra det enklare för folk, ju bättre är det. Så att jag är väldigt exalterad vad som kommer.
Ja. Du ska ju upp på scen här om ett litet tag. Och där ska du prata med Lena Appler på Collector. Vi har sett mycket media. Vi pratade om det i intro-avsnittet här också med bolån, bolånebranschen där det händer grejer här.
Det flippar lite i finans nu.
Disruptivt. Ja. Anna Storåkers kommer också sitta där bredvid dig på liksom på Nordea.
Ja.
Och då, det kommer att vara ett samhällsperspektiv på ert samtal, har jag förstått det här. Vad händer om våra gamla trygga banker går sönder på kort horisont?
Jag tror alltså, om man tittar hur ingjuten det systemet är, så tror jag att de bankerna som är villiga att förändra sig kommer att finnas kvar.
Ja.
I en annan form måste jag säga.
Mm.
Men du kommer fortfarande behöva en del saker som måste centraliseras. För att ja. Det är egentligen det, om man tittar då den här decentralization som man talar om med blockchain. Det är jättebra när det kommer till att spara information. Mm. Men det är inte bra när du ska göra snabba saker.
Nej.
Så att där kommer du fortfarande behöva någonting som en bank till exempel.
Mm, just det. Det är ju vi pratar mycket koncept och sånt nu. Vi langar om as we go. Jag tror vi behöver inte grunda dem så hårt, utan vi får snarare säga så här, om man pekar på ställen, om man vill läsa på om blockkedjor och läsa på om kryptovalutor och få en bra introduktion, så Netflix-dokumentären om Bitcoin är ju ganska fin så där. Man får liksom bakgrunden, värdegrund, kultur runt det och liksom starten. Har du några andra så där intro?
Ja, precis. Om man vill stay up to date, som vi säger, då är det bara att vara på Sprinklebit. Så har vi en blockchain- och cryptocurrency-grupp där vi både då talar om liksom dagspriset för olika kryptos, men även vad är som bra ställen att lära sig på. Så att det finns massa guld att hitta där. Alltså.
Ja, för där det är ju... Även om vi då, som jag tror vi sitter lite täckiga här runt bordet och vi förstår protokollet, blockkedjan, och vi vet att förtroendet är bundlat med processen och sådär. Men förtroendet för de som inte förstår det här abstrakta laget måste ändå uppstå hos människor och varumärken. Så är det ett mönster som vi kan se igen i Sprinklebit liknande företag också, att man ska liksom jobba med kommunikationen och få folk att förstå blockkedjan är då.
Ja, och det är det som är så kul, för det är ju egentligen det som vi har fokuserat på de här 7 åren. Det är liksom, hur kan vi informera människor på ett kul sätt så att de lär sig, då har vi fokuserat på investeringar.
Ja.
Men det fungerar ju likadant med teknologi. Hur kan man på ett kul sätt lära sig nya teknologier?
Yes.
Och där känns det ju som att, gör man en analys på det där sagt där, så är ju användaren är ju på något vis det grejen i det här.
Precis, alltså vi kommer tillbaka till det igen. Alltså, vi började ju med att folk berättade historier för att komma ihåg saker och ting. Och det är likadant med när man talar om teknologi. Du måste kommunicera med folk för att kunna lära dig.
Ja. Om vi tittar på en liten horisont då, så leker vi med 2023 kanske. Lagom här, bekväma 5 år sådär. Vart är världen och vart är ni då?
Om 5 år, då ser jag att vi kommer antagligen ha större omsättning på tokenized securities än vanliga securities. Det som är intressant, som folk inte ser gemene man, det är ju faktiskt att derivater är mycket större än aktier och obligationer tillsammans. Och här, någonting som att man kan göra då ett smart contract för derivater gör att det kommer flyttas rakt över till den typen av trading.
I hear you. Ja,
och Sprinklebit följer med i den här utvecklingen.
Ja, vi har en hel del spännande saker som kommer under året. Så att det är bara stay tuned för det. Alltså.
Vi kommer göra ett avsnitt kopplat till identitet senare vid något tillfälle. Då tänker vi jaga kapp det var än du befinner i världen då, för då vill jag att du ska väga in på det också. Det är ju ännu komplexare att prata om blockkedjor, identitet, liksom, att ha ett personligt token som låser upp resurser och sånt. Jag vet inte hur vi ska klara att se igenom ett sånt avsnitt, men det skulle vara kul, för där finns det också en plats.
Ja, och i våran bransch så kallar vi också för KYC, Know Your Customer. Det är en jättestor grej inom cryptocurrencies.
Ja.
En återkommande fråga, Mats. Vi behöver runda av det här. Alla gäster får frågan, hur stor är digitaliseringen?
Hur stor är digitaliseringen? Ja, man kan ju säga att allting som berör dig idag kommer att digitaliseras. Det spelar ingen roll vad du än gör. Det är bara en tidsfråga. Så det är liksom inte om, det är när.
Ja, det är bara... vi är ju på en techkonferens, vi får den typen av svar här.
Vi hade väl kanske väntat oss det, men det är ändå kul att få lite olika perspektiv på det här. Varmt, ska vi säga lycka till nu när du ska upp och träffa de här starka kvinnorna på scen.
Ja, men det ska bli jättekul.
Ja. Vi kommer ju tanka dem lite grann efter. Storåkers kommer ju in här i samtal efter, så får vi se då hur... Det är viktiga samtal.
Ska vi höra hur det gick? Nu får bara höra hennes version.
Ja, precis.
Vi skickar det i avsnittet.
Jag är väldigt exalterad till att höra vad Anna tycker om framtiden, om blockchain och deras position inom blockchain.
Kul. Men stort tack.
Jättekul att du kom.
Kul att vara här. Tack.
Hej!